Hallå där, stå på tå där. Hej.
Ja, tjena, tjena.
Välkomna ska ni vara denna afton eller morgon till Fyrkantiga ögon.
Ja, just nu är det kväll för oss, men som Emil så fyndigt påpekar, så när ni väl lyssnar så kan det ju vara en helt annan tid på dygnet.
Det kan vara mitt i natten, klockan kan vara 03:58. Mm.
Oj, så kan det vara. Mm. Yeah. Men vad i helvete. Så, nu är det klart.
Så, nu kan vi köra igång igen. Ja. Ska vi se, det är några grejer som jag skulle vilja ta upp så här i början, som jag har tänkt lite på. Det är ju ständigt ett jävla tjat om det här med PS5, men nu tycker jag att det är kul bara för sakens skull.
Ja.
Efter jag köpt en Xbox så är jag inte superbrydd. Nu är det mer principsak. Jag ska bara ta en snus.
Ja, och jag kan ju flika in där då lite snabbt att det senaste som har hänt i den här historien om PS5, det är att Elgiganten idag har lottat ut ett stort antal PlayStation 5, och de kör ju utlottning. Mm. Att man får helt enkelt säga ja, jag vill ha en, och så får man se hur det blir. Så lottar de helt rakt, ja, fullt ut.
Och så dyker hälften av dem upp och Tradera sen.
Eventuellt så kan det ju vara så. Men det går ju inte att få mer än en i alla fall. På det, i den, ja, det är klart, du kan ju använda flera olika mailadresser. Men det här måste ju ändå försvåra det, kan jag tänka.
Mm.
Så några i den här tråden på FZ som jag har nämnt några gånger. 5115 inlägg i tråden. Det är några väldigt, väldigt glada ikväll och några som är, återigen har blivit lite besvikna.
Ja, och det är synd att det blir,
ja,
så.
Och jag tror faktiskt att nu kan det väl vara så att inget företag vågar säga för mycket nu, men de påstår ju att det här kommer att hålla i sig ända fram till sommaren nu, tror de. Och det är väl, ja, det är väl så det är, helt enkelt.
Ja, men minst, tänker jag nästan. Mm.
Ja, men jag tänker någon gång måste det ju liksom lossna, och då har det ändå, den släpptes i slutet på november, var det, va?
Ja, precis.
Ja, och då är vi uppe och nosar på 8-9 månader i så fall fram till sommaren, och då känns som det är ju en lång tid faktiskt, får man ju säga, så många månader. Ja, det är det. Så då tror jag väl helt enkelt att det har lugnat ner sig lite. Och det är förresten samma med mina grafikkort, eller jag vill ju köpa en ny dator, och grafikkorten är ju fortfarande oerhört svåra att få tag på. Och du, en annan sak som har irriterat mig något så jävulskt.
Mm-hmm.
Och nu tänker jag inte säga vilket företag det här är, för det, nu ska jag bli lite irriterad faktiskt.
Oj, 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 oj.
Ja, det är inte så farligt, men jag tycker bara att det är sånt jävla märkligt beteende. Jag har ju också varit och tittat, haft ögonen på en 4K-skärm inför det här nya dataköpet.
Mm.
Och då har jag spanat in en skärm som jag tycker ser helt okej ut, och den verkar vara snygg och så, men den har också varit väldigt, väldigt många som har beställt, för det har stått så här: ej i lager, 20 stycken förväntas skicka, och så har det stått ett datum.
Mm.
Och jag tänker, det verkar vara sån jäkla brist på skärm. Det har jag liksom inte sett någon annanstans, att det skulle vara svårt att få tag på tv eller skärmar eller något sånt.
Men är det för att det är 20 hertz eller?
144 hertz.
Så heter det, 100, ja. Nej, ja, mm. Nej. 20 hertz är ju åt helvete dåligt. 120, ja. Tänkte jag nog på.
Ja, anade nästan det. Men i alla fall så gjorde jag så att jag skrev i alla fall ett mejl till dem och sa så här: den här skärmen, är den bara väldigt populär, eller kan det vara så att det är nya skärmar på gång, så att den här modellen håller på att utgå?
Mm.
Och då fick jag ett svar: ja, det är högt tryck på den här skärmen, men det finns absolut inte, det är en av våra populäraste skärmar, den kommer inte att utgå inom en överskådlig framtid. Ja, bra, då tänker jag, då bokar jag ingen, utan då väntar jag tills den finns i lager.
Mm.
Och det här var alltså, ja, det var nog strax in, ja, det måste ha varit i onsdags eller torsdags möjligtvis, när vi spelade in podd senare. Så tittade jag i måndags, och det är alltså fredag, lördag, söndag, ja, 4 dagar senare, så går jag in och kollar på skärmen, och då står det: produkten har utgått ur sortimentet.
Det låter ju lite webbballen.
Ja, till webbhallens försvar då kan jag säga, nej, det här var inte webbhallen. Men jag tänker, det borde de väl veta. Och det spelar egentligen ingen roll, men jag tycker bara att det är så jävla märkligt.
Ja,
det för kan man säga. Så hade jag bokat då, så hade de ju fixat den. Det är det som är så jävla frustrerande.
Och det är inte så att de bara har gjort så att den inte är bokningsbar, utan den har utgått sortimentet helt.
Ja, för när jag sökte på den så kom den inte fram längre, men jag hade en gammal länk som jag kunde använda och klicka på, och då kom jag fram till en sida som sa att den finns inte längre.
Nej.
Och det är klart att det är så, det kommer ju nya skärmar, om inte varje år så i alla fall vartannat år, så det kommer ju säkert en uppdaterad modell i samma prisklass, så det kanske inte spelar så stor roll egentligen. Jag bara tycker att det är så märkligt.
Och att man dessutom skriver så i svar till dig, och sen fyra senare så går den ut ur sortimentet.
Ja, men jag tänker, det kanske kan gå så snabbt. Det kanske inte är någonting att göra åt. Men jag tycker ändå att de säger nej, absolut inte. Att de svarar så jävla självsäkert. Mm. Om det är så att det kan gå väldigt snabbt, då är det faktiskt bättre att de svarar det. Ja, produkter kan försvinna snabbt. Det kan mycket väl vara så att den försvinner till slut. Ja. Eller strax. Man svarar inte nej, nej, absolut inte. Den kommer att finnas länge.
Men det känns lite sådär med sådana kundtjänst inom vissa sådana elkoncerner. Om man kan kalla det koncerner, jo, det måste det väl vara.
Mm.
Komplett och Webballen är väl samma koncern, är inte det?
Det tror jag faktiskt inte, att de står under samma.
Okej. Okay.
För jag såg nämligen en lista över de största sådana elvarukedjorna, och då var de separata på den listan.
Okej, då kommer de med fel information på forum som jag följer.
Jag vet ju inte, men det är den informationen jag har. Så då tänker jag så, eftersom de var delade på den listan jag såg, så tänkte jag att då kanske det är två olika koncerner då. Det var mer så jag tänkte.
Eller om folk försökte på ett lagom intellektuellt sätt säga samma skit. Jag vet inte.
Ja, just det.
Men i alla fall, det som jag har underhållit mig med, får jag nästan säga nu. Men det är i alla fall en el-shop. Eller vad man ska kalla det. Elektronik och underhållning. Vi kan kalla dem Webballen.
Mm.
De har ett kundforum som balladur.
Såklart.
Tycker de själva i alla fall. Nej, men folk vill ju veta hur det ser ut med bokningar och sådär, och vilka bokningsdatum som är täckta nu, vilka ordrar som de har kunnat skicka ut. Ja, om man precis. Ser till liksom, ja, men nu har vi fått ut alla för de här datumen 2019.
Mm.
Och sen, ja, men vi beräknar kunna få så att vi har i alla fall typ januari 2020, de bokningarna.
Ja, exakt.
Sån information får man ju bara om man antingen ringer eller mejlar eller skriver i kundforumet. Annars går man inte ut med sån info, för att det vore ju för jävla tråkigt om kunderna får veta hur det går.
Mm.
Det är ju bättre att låta folk sitta i ovisshet. Det är ju det.
Ja, såklart.
Det är ju skittrevligt att inte veta någonting, och när man kan förvänta sig saker. Det hade ju varit helt jävla obegripligt.
Ja.
Men då var det någon som hade frågat, för de fick ju in en ny batch där. Den skulle komma 27 januari men blev försenad. Och ja, jag vet att Sony är ju den största boven i dramat. Men hur vissa aktörer sköter det är ju en sak. Och Webballen är såklart inte ensamma. Men det är där jag har beställt min, det vet ni vid det här laget. Och då är det någon som frågar, ja, men vilka bokningsdatum har ni täckt nu kunnat skicka ut till?
Ja, just det.
Och så är det en som ska ha en loge. Eller eloge, men det är roligt att säga en loge. Som ändå orkar med att sitta och skriva på det här kundforumet och svara kunderna. Den personen ska ha en high five för att hen står ut.
Absolut.
Och någon fråga, okej, men vilka datum nu då från ordrar gjorda förra året kommer ni kunna täcka med den här batchen som kom 29 då, som ni skickat ut? Ganska självsäkert svar att, ja, men den kommer ut, vi har i alla fall så vi kan skicka ut för ordrar gjorda i juni och juli.
Ja.
Och då blev jag liksom, ja, men då kanske jag får en PS5 snart då, för att jag bokade min i maj.
Mm.
Då bör ju min täckas med där. Och sen så kollar man lite på forum. Jag brukar kolla FZ och Sveklockers.
Yes.
Och så står det lite grann, de har ringt någon på kundtjänst hit och dit. Och alla olika typer av kundtjänst för webballen verkar ju svara olika på de här frågorna. Så på forumet på nätet, ja men ordrar för juni-juli 2020 stod det, kommer nog att täckas av den här. Ganska självsäkert svar, så blir man ju superglad. Och på forumen står, ja men nu har jag kollat på min orderstatus, det var en grön bock där. Och grön bock, misstänkte man, betyder då att då kanske de har den i lager som kan skicka ditt exemplar. Men jag begrep mig inte på det där. Och då var det en grön bock på min order. Så jag tänkte, okej, de kanske ska skicka den då. Men sen några dagar senare så var det en gul fyrkant, vilket betyder ej i lager.
Ja.
Och att det är beställningsvara eventuellt. Och då blev jag så här, aha, okej, lite orolig. Sen så kommer det en fråga. Men jag bokade min sent i maj. Det var inte jag som skrev den.
Nej.
Men jag har inte fått något mail om att den har skickats eller någonting.
Mm-hmm.
Om det nu är så att juni och juli 2020 har skickats. Varpå han får svar då att ja, men du kanske inte har klickat på betallänken som vi har skickat.
Nej.
En betallänk då till Klarna så att man kan köpa den.
Ja.
Och då tänkte jag ju att, men jag är ju i så fall i precis samma situation, för att jag kollade min mailinkorg om det fanns någonting där. Nej, senaste mejlet från webbhallen var att jag kommer få min enhet någon gång under 2021.
Ja.
Fine, okej. Kolla skräpposten, ingenting där. Kolla min andra mail, ingenting där. Kollar även om jag har fått på sms vid något tillfälle någon betallänk. Nej. Ingenting. Nej. Så då beslutar jag mig också för att faktiskt fråga just det, att jag har inte fått någon betallänk. Jag kanske inte ska förvänta mig någon betallänk än, men jag vill i alla fall kolla läget med tanke på att ordrarna för juni-juli 2020 är gjorda eller ja, kommer att skickas.
Yes.
Och det här kundforumet kommer jag på sen uppdateras kanske en gång i veckan typ.
Aha, okej.
Så att det dröjer svinlänge innan man ser andra frågor eller svar, för det ska ju vara någon som kontrollerar frågorna som skickas in. Är det till exempel någon som skriver könsord eller såna här onödiga tillmälen, så kanske de inte läggs ut då på det här forumet, utan
nej, just det.
Det, ja. Det är väl rimligt att ha en sån kontroll.
Ja.
Så är det svintyst och sen så kommer lite svar, inte på den frågan. Sen visst, jag fattar, man kan inte svara på min fråga om det är massa andra frågor som kanske är mer akuta att svara på. Men så ser jag att inlägget där det står ordrar för juni och juli 2020 ändrades till juni-juli 2019. Att det är de ordrarna som har täckts.
Oj. Ja.
Så reagerade jag också och tänkte, men det där kan väl för fasen inte stämma. Det är ju folk som har beställt december 2019 som har fått sin standard edition, snackar vi om då, inte digital edition. Det är en annan kö. Då blir man ju också så här, vänta lite nu. Här har hon ju uppenbarligen skrivit fel. Det var inte alls juni-juli 2020.
Nej.
Och försöker då göra en rättelse eller någon form av rättning som också är helt uppåt väggarna.
Ja.
Bara, ja, det är väl klart att de för juni juli har skickats. Det var ju för fan länge sedan de skickades.
Ja, exakt.
Så den rapporten är ju helt ovidkommande. Den är ju inte aktuell och den är också fel i sammanhanget, får man väl ändå säga. Och så påpekar folk det. Så det blev ju typ 40 nya inlägg eller någonting. Ni hade ju skrivit juni-juli 2020, nu står det 2019. Vi ser ju att ni har ändrat. Vad håller ni på med?
Ja.
Inget svar naturligtvis från kundtjänst. Sen helt plötsligt så står det januari-februari 2020.
Ja, okay.
Vilket förmodligen är en korrekt siffra.
Ja, det måste det ju vara.
Men då... Och sen bara... Ja, att man gör fel på något enstaka datum. Jag tog en skärmdump på det här, för jag visste vart det här barkade. Det här kommer de ju att lägga ner, för så fort det blir lite obekvämt i kundforumet så stänger de tråden.
Ja.
Så då passade jag på att spara. Ska vi se. Hejsan, XX, jag säger innan. Det är inget spritt alls. Alltså att det sprids på andra forum då. Det finns info jag kan gå ut med och info jag inte kan gå ut med. Nu gjorde jag tog ett misstag på någon enstaka månad gällande vart vi låg i utdelningen, där kommentarerna som sedan haglade in inte alls var trevliga, och då fick tråden raderas helt enkelt. De raderade tråden för att folk, ja, blev förbannade över att de först har lite vatten över huvudet, försöker släta över det med ett år bakåt i tiden och sen ger då den korrekta siffran. Och jag läste tråden och de har ju folk som kontrollerar vilka kommentarer som läggs ut. Sen är folk kanske förbannade, men jag tyckte ändå de 40 inläggen som jag läste var ändå sakliga, om de ens,
ja,
men än att de var förbannade då givetvis.
Ja, men det, alltså det måste man kunna vara. Man får vara förbannad så länge man bara är saklig, tycker
men
jag.
Men inte på webballens forum.
Nej, nej.
Och sen, som vi har sagt, så får vi ingen info förens inkommande leverans. Därmed, för att ni ska kunna få något hum om hur det ligger till, så blir det en avancerad gissning.
Mm.
Ja. Skriftspråk och så vidare, men man fattar vad man menar. Då det ligger kvar ordrar som väntar på kanske ett eventuellt tillbehör, så är det väldigt svårt att se vart rätt datum är. Vilket nu ser ut att ligga på ordrar beställda januari, februari 2020. Då är det alltså den korrekta informationen.
Ja.
Men det som jag la, det som jag blev lite så här, men vad fan.
Ja.
Nu gjorde jag tog ett misstag på någon enstaka månad.
Ja.
Juni, juli 2020 och januari, februari 2020. Det är inte någon enstaka månad. Det är ett fucking halvår.
Ja, verkligen.
Och att man sen ändrar till juni, juli 2019, då har man inte tagit ett misstag gjort, eller hur hon nu skrev, då har man tagit gjort misstag på ett år.
Ja, exakt.
Och ett halvt år kanske till och med.
Mm. Ganska mycket med andra ord.
Ja, någon enstaka månad. Och ja, och sen så har man raderat tråden så att man kan inte ifrågasätta det. Självklart mänskligt att fela. Det brukar de vara bra på att erkänna, ska vi tillägga. Men det här var ju... Det här var så här, men fan, skärp dig nu. Jag fattar att du är arg på att folk skriver till ert forum, men... Och då tyckte jag att det var klantigt och genomskinligt.
Ja, det kan man väl lugnt säga.
Och då tappar man lite respekt. Alltså, fine att man tar fel på något datum. Det kan man göra. Till exempel, ja, jag trodde verkligen vi skulle få ut i mars, men det visade sig att det räckte till februari.
Mm.
Inga problem där. Så sådana här klanterier och att man inte går ut med information, det gäller inte bara webballen, ska jag väl tillägga. Så jag vill inte bara smutskasta, för det finns mycket annat med webballen som är kanon.
Ja, ja, absolut. Det är klart att det gör det.
För det var nämligen en svinbra onlinebutik där 2004, kanske fram till 2015 någonstans, när jag köpte min PS4. Då var det inget problem. Nej. PS4 hade väl liknande problem, men å andra sidan, jag kunde köpa PS4 i sommaren 2015.
Mm. Jag har ju aldrig använt webbhallen någon gång, får jag ändå säga. Men jag vet många som har gjort det och många som alltid har varit väldigt nöjda. Men det har väl förändrats lite den senaste tiden, kan man väl lugnt säga.
Ja, och 2017 var det ju ungefär samma situation med Switch, men då fick jag ju min på release, och då hade ju jag naturligtvis inga problem med det, men det var väl också en jävla soppa det där. Men hanteringen av PS5, alltså lite kundbemötande eller vad man orkar ta för kritik, tycker jag är lite fegt. Det är det jag vill komma till.
Mm.
Så ja, tråkigt att det blev så. Men som sagt, jag får väl ändå säga då att det är hanteringen av PS5 jag är sur på. Bolaget som jag väljer att kalla för webballen gör så gott jag kan. De som är anställda och jobbar med kundtjänsten gör så gott de kan och ska ha en eloge för att de orkar med. Så att inte bara smutskastning nu naturligtvis, men det där blev jag förbannad på, att man skriver att man tar miste på någon enstaka månad, när folk väntar på ändå ganska dyr pryl som ska betalas också.
Ja, såklart.
Då och sen försöka släta över. Nej, jag menade för ett år sedan. De enheterna som folk fick i fucking julas.
Ja, just det, vet du.
Nej, inte så genomtänkt. Så det vill jag ändå spotta ur mig nu, den frustrationen. Och jag vet att det är många som delar den frustrationen med mig. Och nu är det inte en frustration för att jag inte har en PS5. Nu är det snarare frustration för att det är ingen som kan hantera den här jävla situationen. Allra minst Sony.
Ja, exakt. Sen får jag ändå säga, jag tror ju förstås att någonstans så...
Söndag eller måndag.
Ja, för, ja, det var inte ens meningen att det skulle bli så. Men jag tror ju ändå att... alla gör ju på något vis så gott de kan, tror jag, och få fram konsoler.
Det tror
men
jag.
Men man måste verkligen tänka på hur man uttalar sig till folk nu.
Mm.
För det har jag hört att det har ju skett väldigt mycket. Jag hörde om en person, och nu får jag ändå säga, jag läste också på ett forum, och det här vet jag inte om det här är sant, men där han har fått en bekräftelse att ja, varsågod, här är länken till Klarna, du kan betala. Och har betalat, och sen ska han hämta i butik som leveranssätt, och när han kommer dit så finns det ändå ingen konsol.
Nej.
Och det är klart, det är ju, om det nu är sant, det vågar jag egentligen inte svara på, så det kanske är dumt att ta upp det.
Men för resonemanget så säger vi att det är för,
så det får ju liksom inte ske i det här läget.
Nej.
Att man, jag vet inte hur mycket det sker på automatik såna här betalningsmejl skickas ut, men det får ju inte bli fel, helt enkelt.
Nej.
Och då förstår jag att man blir förbannad och så säger jag vill ha tillbaka mina pengar, och så köper jag någon annanstans. Och så blir det problem med det också. Ja, fy fan, vet du.
Och så blir ju de som har suttit och blivit klagade på i kundtjänst blir ju förbannade till slut, för de är också människor. Och det får man ju inte heller bli i såna lägen.
Nej, exakt.
Till exempel att man skriver att man gör misstag på någon enstaka månad.
Ja, nej, det är helt hopplöst naturligtvis.
Så ja, nej, men som sagt, det är mest Sonys fel.
Ja, såklart är det.
Mest coronans fel kanske. Så lite förståelse för att visa. Men man får nog väga orden på fucking guldvåg om det här ska gå hem.
Ja, verkligen.
För man kommer förlora kunder på det här genom att ge ut felaktig information som man dessutom påstår är, det här är lite bonusinformation ni får av mig, ungefär som att man ska vara privilegierad när man får felaktig information.
Ja.
Nej, det är, men hur andra företag har skött det här med utdelningen kan jag inte uttala mig så mycket om, men det är nog många som får mycket skit från kunderna.
Ja. Det tror jag att det är.
Men just det exemplet som jag tog upp nu tyckte jag var, fan, det var ruttet.
Mm, det är det verkligen.
För att man får inte ha en kundtjänst där alla säger olika.
Nej, verkligen inte.
Då måste nog den som sitter på informationen meddela dem att det här är det som gäller nu. Vi har kunnat täcka de här ordrarna fram till det datumet. Och vi vet inte när nästa batch kommer, för det kan jag förstå att man inte vet.
Ja.
Men den informationen vi kan säga i alla fall, kan jag tycka, att när man har skickat ordrarna, skicka mail till dem som väntar. Nu har vi täckt förbokningarna som gjordes det här datumet, så får vi se när det är din tur. Men då får man i alla fall ett hum om hur man ligger till, snarare att man ska behöva ringa eller skicka en massa mail hit och dit. För då, det är då man ändå får informationen.
Ja, exakt, exakt.
Skicka ut ett massmail, det tycker jag inte är så mycket begärt.
Nej, verkligen inte.
Och sen har jag skrivit upp en till sak som jag skulle vilja prata om, som är roligt och som man kan glädjas åt.
Ja, men vad härligt.
Och det är ju de som står som vinnare för min del än så länge, vilket är Microsoft.
Ja, just det.
Som ändå verkar kunna leverera något sånär. Visst, det är samma problem där, folk får vänta. Men det går att få tag på grejerna i alla fall.
Mm.
Och jag kollade lite grann på en... jag gillar att kolla om folk har börjat knäcka olika konsoler när de är ganska nya. För det finns ju alltid såna hackers och crackers och fan vet vad, som ändå hittar någon form av säkerhetshål som gör att man kan installera Homebrew på på ja. Apparaterna. Sånt tycker jag är spännande. Och jag vet att typ allt fram till PlayStation 4 har ju blivit knäckt på ett eller annat sätt.
Mm. Men jag säger sen, berätta klart. Jag ångrar mig.
Ja, så upp till PS4 så går det alltså att knäcka så du kan köra Homebrew. Många använder ju detta för att kunna köra piratkopierade spel. Vilket inte är så konstigt, för det har funnits sen, fan vet jag, tv-spel gjordes i princip. Så det är klart att det finns ju alltid de som använder sig av den typen av teknik för att spela
piratkopier. Ja, det kan man ju säga. Det var ju en viss typ av privatkopiering. Piratkopiering som jag hade en lärare när jag gick på högstadiet, och jag hade elevens val där. Och då läste jag en kurs som heter Naturteknik Data. Och det var väl helt enkelt mest data. Och då sa den här läraren till mig och tittade på mig med stora ögon ungefär så här: jag skulle på någon sån jävla data här. Ja, då får ni kopiera lite spel över diskett. Så han, och jag bara, va? Diskett? Ja, jag vet vad en diskett är. Jag typ sparar Word-dokument på diskett. Han sa, har du aldrig spelat spel på diskett? Ja, kanske någon gång. Och då sa han, när jag var i din ålder, då brukar jag åka på såna här dataträffar med olika Commodore och sånt där, och då hade man ju med sig 10 olika spel på diskett, så bytte man och kopierade med varandra och hade med sig 10 tomma, och så kopierar man varandras spel på det sättet. Har du aldrig gjort det? Och jag sa nej, och där såg jag att han drabbades av en känsla som brukar hända mig idag. Det är att man plötsligt känner sig väldigt, väldigt gammal trots att man är i 30-årsåldern.
Ja, ja, jag har ju hört talas om sådana copy parties som man kallades. Ja.
Mm.
Men fast när man hade LAN så gjorde man väl sådana grejer. När man kopplade upp sig på varandras nätverk, och hade man varit inne på någon IRC-kanal och bytt spel med någon, att man har skickat till varandra, så kunde man skicka varandra via nätverket och gå in till en polares dator. Åh fan, har du CS-modden till Half-Life? Den vill jag också ha. Eller och fan, har du Quake 2? Det har inte jag. Det kan väl jag få tanka från din dator. Alltså så gjorde man ju.
Ja, jo då, visst. Det var ju också på högstadiet som en snubbe. Man kunde ge han någon sån här... ja, vad det CD är? Ja, man gav honom en skiva och så kunde han installera spel på dem.
Mm.
Med såna här no CD crack.
Som
man fick använda sig av då. Så det har ju förekommit. Så det är bara en annan variant av disketter.
Ja, ja, det är ju samma grej egentligen.
Ja, när datahacken Oscar hade någon dragit igång någon sån här stor process där han delade spel till höger och vänster med folk.
Ja, du ser. Ja, men sånt där har man väl gjort så att, men ja, sen har jag ju faktiskt haft spel på diskett på Amiga, och så vet jag, när man lånar ett spel av någon polare så startar man X-Copy, som var ett fantastiskt program som läste av disketten du vill kopiera ifrån. Sen så kanske du tar en tom diskett du har för att det är en spel du inte spelar längre, som du har tömt disketten, och så lägger du över spelet på den, så kunde du lämna tillbaka det, och så hade du spelet själv.
Ja, just det.
Så det har man väl gjort några gånger, så man lärde sig det.
Såklart.
Nej, men i alla fall, vad jag skulle komma fram till då är att den enda konsolen egentligen som de sket i att knäcka var Xbox One.
Mm.
För att Microsoft, som är smarta, kan riska och verkar inte vara asoroliga för att förlora lite pengar på vissa saker, utan istället så bara, okej, om man inte kan fightas mot dem så får man gå med dem.
Ja.
Finns ju dev mode till Xbox.
Mm.
Alltså developer mode, som då är tanken är väl att du ska kunna låsa upp vissa saker, alltså att du kan köra homebrews på din Xbox, för om du skulle vilja göra spel till Xbox, att du kanske har köpt Game Maker Studio eller vad det heter, gör ett spel, du vill testa den på en Xbox för att se hur det funkar.
Ja, just det.
Och det tycker jag ändå är ganska kul. Och det här dev mode finns även på Series S och Series X. Sen får du ju pröjsa, vad är det, kanske 200 spänn då för att kunna skaffa dev mode, som det kallas, tror jag. Och då behöver du ju inte knäcka. Det som du inte kan göra är att du kan inte köra dina retail spel när du har dev mode aktiverat, men du kan gå tillbaka till vanliga, kan man säga, Xbox och köra som vanligt. Men du kan inte ha dev mode samtidigt som du har vanligt läge på.
Nej.
Ungefär som när man har en NAND till någon konsol som är en spoofad variant av operativsystemet, och så får du växla mellan original och NANDen som du har fulhackat, så att säga. Men då visade det sig att Xbox Series S var ju på den här videon som jag såg, men bör ju gälla Series X också, att de är tydligen helt fantastiska att emulera spel på.
Jaha, vad imponerande. Eller ja, imponerande, vad fascinerande. Men nu får du hjälpa mig lite här, och det här kanske blir en lite korkad fråga för mig nu, men har det någonting att göra med alla de här spelen som man säger att den är bakåtkompatibel? Vi använder Game Pass båda två, och där kan vi se att det finns ju spel från den första Xboxen som går att spela på dem till exempel. Är det en emulering då, eller är det att det fungerar ändå? Jag vet inte riktigt hur jag ska formulera mig nu. Förstår du vad jag menar?
Jag förstår vad du menar. Precis som med att spela PlayStation 1-spel på sin PlayStation 3 typ.
Men är det en anledning till att den är bra på att emulera då, i så fall? Har det någonting med saken att göra?
Kanske. Nu vet jag inte hur det är i fallet med gamla Xbox-spel och Xbox 360-spel, för du laddade ändå hem en rätt fet uppdatering när du sätter i en gammal Xbox-skiva. Som jag satte i Morrowind till exempel i min Series X, så hittar han ju spelet. Så bara, yes, Morrowind Game of the Year Edition stod det. Vi vill ladda hem en uppdatering på 4 gig. Det är typ hela DVD-skivan, fast bara uppdatering. Så då kanske det är så att den laddar hem så att spelet är just för Series X, och att det inte då kanske är emulering utan optimerar spelet så det går att spela den på Series X.
Ja, okej.
Tänker jag. Men det är bara min gissning. Det kanske är emulering som med PlayStation 3 när du stoppar in PlayStation 1-skiva. PlayStation 2-skiva också, antar jag, om du har första versionen av PlayStation 3 med 60 GB hårddisk och kortläsare och hela faderullan. Det är ju emulering.
Ja, okej.
Det är ju emulator. Men fallet Xbox vet jag inte. Men kanske är det så. Sen är den ju rätt stark som hårdvara också.
Det ja, såklart.
Hjälper att den är ju det till också ganska mycket. Ja. Men då såg jag i alla fall att man kunde köra GameCube-spel på sin Series S.
Aha. Men på, då man laddar hem spelet då på något sätt.
Ja, eller rippar sin egna skiva.
Ja, för rippa skiva, ja, för den har ju för, ja, Series S, den saknar ju en CD-läsare, vill jag bara påpeka, ifall alla inte känner till just den.
Ja, nej, tanken är inte att du ska köra in GameCube-skivor i din Xbox, ska jag väl tilläggas. Utan du skaffar RetroArch.
Ja, okej. Okay.
Och den har ju massa cores eller kärnor för olika typer av emulatorer, så du behöver ju bara skaffa RetroArch så kan du spela arkadspel, Super Nintendo, Nintendo 8-bit, PlayStation, Dreamcast tror jag den tar också. Och upp till GameCube hade de kört då på Xbox Series S. Det tyckte jag ändå var ganska fint ändå, att man har inte behövt knäcka Xbox, för Microsoft ligger redan steget före. Vi låser upp så att du kan göra dina egna applikationer och spel till Xbox om du köper dev mode. Och vips, så är ingen som vill knäcka Xboxen. Tycker ändå smart drag.
Ja, absolut. Visst är det det. Men du, det var en helt annan sak jag tänkte fråga dig om nu. Jo, jag tänkte på det. Kommer du ihåg att det skulle komma till Switch någon sån här, för att byta ämne helt då? Det här Turrican som jag vet att du tycker om. Hur blev det egentligen med det till Switch? För det, de slog ju på stort så in i helvete, men sen känns det nästan som att det där, vart tog det i vägen?
Ja, jävlar du. Det har kommit. Jag vet egentligen inte om det kom typ nu eller igår, men jag kollade faktiskt det förut. Och
ja, okay.
Det har dykt upp. Jag funderade ju på om jag skulle köpa något sådär Super Collector's Edition-paket, eftersom det är en av mina absoluta favoritspelserier, för det är jävligt trevlig run and gun faktiskt.
Ja, just det.
Lite tråkigt bara att det är en rätt obskyr titel. Eftersom det är Amiga Commodore 64 spel från början. Men sen har det ju kommit Turrican till Super Nintendo 8-bit också, men de är kanske inte riktigt lika vassa, jag vet inte.
Ja, okay.
Super Turrican till Super Nintendo i och för sig är bra. Super Turrican till Nintendo 8-bit är inte så värst bra egentligen faktiskt. Jag har det, men ids inte riktigt köra igenom det. Det är lite för svårt.
Ja, okej. Okay.
Men jo då, det har allt kommit. Vad roligt att du tog upp det.
Ja, det var ju smidigt att det blev så då.
Men du, jag ska kolla. Jag kommer inte ihåg exakt nu. Jag var inte riktigt förberedd, men vi kör så här ad hoc. Eftersom vi friåker. Jo, vi ska se close. Jo, för att jag laddade hem den till Switch. Det kostade typ 312 spänn. Tycker ändå är värt, för du får fyra ändå bra spel. Då är första Turrican, det är Amiga-versionerna ska väl tilläggas, som Turrican 1 och 2 är. Så det är inte, vad jag vet, någon Commodore 64-variant med.
Nej, okay.
Eller Atari ST, men vem fan vill spela en Atari ST-version av ett Amiga-spel?
Aldrig hört talas om.
Nej, den som vet, den vet.
Ja.
Men så det är två Amiga Turrican, sen är det Mega Turrican som är Turrican till Mega Drive.
Ja.
Som även släpptes som Turrican 3 till Amiga, men det här är väl Sega versionen då. Tror den gjordes först faktiskt. Och så är det Super Turrican till Super Nintendo som jag vet ej, för jag har inte kört det än. Jag har kört lite Turrican 2 har jag gjort, men skulle inte förvåna mig, och jag hoppas att det är den här uncut-versionen som jag fick med min Super NT.
Mm, okej.
Okay. Där sista banan är med också, för att de fick ju rusha det spelet när det skulle släppas i Super Nintendo. Så att
ja.
The Machine, som är skurken i Turrican-spelen, är bara med i introfilmen, men sista bossen är en stor Xenomorph alien.
Ja, okej.
Okay. Och det var ju inte meningen att den skulle vara sista bossen, men fick bli det för att de var tvungna att släppa spelet.
Ja, okej. Okay.
Men sen så släppte de en uncut-version som man fick med när man köpte Super NT, den HDMI Super Nintendo kan vi väl kalla det.
Ja.
Så det kan vara den även på Switchen nu då. Jag har dock inte provat. Men så att jag har hunnit att testa det lite grann, och det första jag ville kolla var kontrollerna, eftersom det är Amiga är ju en knapps kontroller för det mesta. Det finns ju två knapps kontroll också, men inte alla spel som stödjer två knappar, utan då får man ju ta hjälp av tangentbordet för vissa grejer, som Smartbomben eller Powerline heter den på det här spelet. Och det verkar som att spelet använder ju, man kan ju inte ha ett virtuellt tangentbord, det begriper jag ju också, men hur de har löst det här med knappar, jag tänker speciellt på en attack surround heter den, det är som en laser som du kan skjuta i alla riktningar.
Ja,
och
okay.
Då ska man hålla inne skjutknappen på Amiga för att den ska komma fram, så det är alltid lite fördröjning, men de har löst det så att det är en knapp för bara den attacken på Switch.
Ja, vad bra, antar jag.
Ja, det är jävligt smidigt, och så har du ju autofire då istället på vanliga skjutknappen, så att de har ju optimerat kontrollerna, och du behöver inte trycka på uppåt för att hoppa också. Det är ju ganska skönt också.
Ja, det förstår jag.
Så du har en hoppknapp.
Men alltså de har löst vissa saker som gör det smidigare att spela helt enkelt.
Ja, precis. Det glädjer mig. Rätt bra emulering också. Det är ungefär som att spela det på en Amiga 1200 med VHD load och en Kickrom 1,3.
Aha, okej. Okay. ja.
Så det går lite fortare, och det är rätt skönt att slippa laddningstiderna.
Ja, det förstår jag att det är.
Så det funkade bra.
Ja, men då är det någonting som du kommer att köra igenom igen då, med andra ord.
Ja, det kan du ge dig fan på. Jag brukar alltid köra igenom Turrican 2 med min originaldiskett en gång om året.
Ja.
För att kontrollera så disketten typ inte har ruttnat, och det har den inte gjort hittills.
Nej, vilken tur.
Ja, det är ju ett jävla under och inget virus eller någonting sånt heller. Så
nej,
det är ju
men fan, finns det något speciellt sätt, de här gamla disketterna som du säger, ruttna? Du kanske lyckas att bevara den då bra på rätt sätt helt enkelt. För jag antar att det finns säkert sånt. Så här behåller du dina gamla kassetter eller disketter i god kvalitet.
Det verkar så.
Ja.
Så ja, det är jag glad över. Det är väl... jag tror det är en gammal Turtles diskett som är typ det som har kukat ur. Jag tror jag har kartongen kvar någonstans.
Ja, det är häftigt.
Mm. Nej, men så att Turkan Flashback någonting heter det väl? Något sånt.
Ja.
Sån samling. Turkan 1, Turkan 2, Megaturkan, Superturkan. Så fyra spel. Kanske kan man låsa upp någon Commodore 64-version. För det känns ju lite som att första Turkan är väl egentligen mest förknippat med Commodore 64 egentligen.
Ja.
Men och sen är det här, skulle man rekommendera det till någon annan? Alltså, ja, det skulle jag nog göra. En del av mig vill rekommendera det för att jag tycker att det är ett kalasspel. Men sen råkar jag också veta att det är jävligt svåra spel som man kör nog inte genom Turrican 2 utan fusk.
Nej, okej.
Enda anledningen till att jag gör det är för att jag har spelat det 100 miljoner gånger med fusk och kan banorna utan till. Men...
ja, men det är väl ett sånt sätt som man kan göra då, att man kan, för att lära sig banorna som du säger, kanske fuska lite till en början för att sedan trappa ner på det. Det är väl ett sånt sätt som man skulle kunna lära sig spelet och hur det fungerar och så.
Ja, precis. Och jag tror också, det stod i menyn när man pausar att det finns en fuskmeny tydligen. Jag har inte tittat på den än.
Nej, okej. Okay.
För jag råkar ju veta att ska man ha jättemånga liv i Turkan 1, då ska man skriva Blues Mobil som namn på Highscore. Då får man massa liv. Och Turkan 2 så använder jag inte fusk. Megaturkan behövs inga fusk. Superturkan behövs inga fusk.
Nej.
De är lite mer, de Mega och Superturkan är väl lite mer linjära. Det är inte lika Metroid-liknande som i alla fall 2:an är.
Mm-hmm. Okej. Men jag tänkte just på det här med fuskmeny som du säger. Det har jag upplevt att när liksom, det kommer lite sådana här spel till moderna konsoler. Det var ju som Super Star Wars till exempel, ett gammalt Super Nintendo-spel som jag körde på PlayStation 4 för ett antal år sedan. Då fanns det också en sån meny där man kunde få lite extra hjälp. Så det känns som de bygger in sådana... ja, hjälp ibland.
Aha, om man går in på fuskmenyn så kommer du till en textfil som berättar vad du ska trycka på för knappar för fusken.
Aha,
så till exempel, jag är inne på Turkan 2, väljer fuskmenyn och då står det att at the selection menu, och för den som inte vet så är det alltså när man väljer musik från spelet, för det har ju ett grymt bra soundtrack. Så du kan komma in på en meny, om du trycker på space på din Amiga så kommer du till menyn och sen får du trycka på siffrorna för att välja vilken värld och vilken bana i den världen vill lyssna på musiken från. Det är svinmånga låtar. Då ska man trycka på 1, 4, 2 och sen ska man trycka på escape 2 gånger.
Det är så jävla fascinerande med sådana där fusk som du berättade om. Det är så, jag kommer faktiskt ihåg, tror jag, jag måste bara tjuvtitta lite grann, men jag ser här nu, jag hade nog klarat det här fusket till Super Star Wars utan till fortfarande, för att kunna stage skip, kan man alltså välja bana fusket på det. Och det är fan fascinerande hur minnet fungerar, att man kan plocka fram det här fusket. Alltså, jag har ju inte spelat det på Super Nintendo sedan 96-97 typ. Men ändå så kan man plocka fram det. Det är fascinerande hur sådana saker kan liksom fastna i minnet. Men jag tror snarare att jag vet hur tummen skulle röra sig på kontrollen för att skriva in fusket. Det är mer så, tror jag. Man minns rörelsen, alltså ett muskelminne snarare än att minns koden i sig.
Det ligger någonting i det du säger faktiskt.
För det Super Star Wars fusket är så här: A A A A X B B B B Y X X X A Y Y Y Y B. Och det liksom, det hade jag, man går ju liksom runt konsolen eller runt knapparna. Förstår du vad jag menar då?
Jag förstår hur du menar. Och det är ganska kul faktiskt för ja. Det här med fuskkoder och sånt.
Eller? Och det sitter liksom där som hur lätt som helst.
Det är faktiskt väldigt intressant att du pratar just om att jag tror att det är för att det sitter i fingrarna.
Ja.
Och det finns en förklaring till det, tror jag.
Mm.
Ska jag ta den? Eller blir det för nördigt?
Fan, nej, nej, för fan. Vi älskar när det blir nördigt.
Jo, för om vi tittar på till exempel långtidsminnet.
Ja.
Som är uppdelat i olika typer av långtidsminnen.
Ja, just det.
Att du har episodminnet, och de här långtidsminnena är på olika delar av hjärnan, och exakt tänker jag inte säga, för att då kommer folk komma på mig med att jag inte kan delarna av hjärnan utan till.
Men, ja.
Till exempel episodminnet är ett långtidsminne för händelser i ditt liv, till exempel att du kan komma ihåg måndag den 23 november, om det fanns något sånt datum något år under ditt liv.
Mm.
Och så kanske du kommer ihåg den dagen hyfsat i detalj.
Ja, just det.
Då är det ju det i ditt episodminne, att du kommer ihåg den dagen så pass väl att du har den i ditt långtidsminne. Men också sånt där kan ju glömmas bort. Det vill säga att det blir svårare att hitta den informationen i ditt episodminne.
Ja, okej.
Att glömma saker helt påstår i alla fall Elisabeth Loftus inte går, men det handlar om att det är svårt att hitta informationen i långtidsminnet. Du behöver någon association för att det ska komma tillbaks kanske.
Ja, just det.
Men ja, nu var inte episodminnet jag skulle prata om, men det är ett av minnen i alla fall. Och sen, ja, om vi tänker då fuskkoder, att man ska komma ihåg siffror, eller du ska komma ihåg ett lösenord på ett spel, eller knappkombination som fakta, om du förstår vad jag menar.
Ja.
Då är vi inne på det semantiska minnet, alltså sånt du kan läsa dig till.
Ja, okej.
Och sen nämnde du det, för att det är väl också sånt där information som kan vara svår att hitta. Men om du har en association så kanske du kan plocka fram det igen. Ja, just det, du vet, den känslan.
Ja.
Så kan det ju vara att du plockar fram någonting från ditt semantiska minne. Men här, när du pratar om att jag tror att det är muskelminne, och då är det ju procedurminnet som alltså är för våra motoriska grejer, alltså för rörelser och såna här saker, och att använda kroppen, kan vi väl säga. Ja. Det långtidsminnet är så jävligt starkt att det påverkas inte av Alzheimer.
Aha, ja, det är jävligt häftigt faktiskt.
Och då är det sannolikt att du kommer ihåg det väldigt enkelt, just för att det sitter i ditt procedurminne.
Mm. Men det är likadant en sån där grej som kanske jag kan tänka mig är lite liknande. Låt oss säga att jag har ju spelat en del FIFA genom åren, ibland sådär. Och det spelar ingen roll om jag spelar med en PlayStation-konsol eller en Xbox-konsol, för knapparna sitter ju ungefär på samma ställe.
Exakt.
Så liksom, det funkar ju ändå. Men om du skulle fråga mig då, vilken knapp trycker du på för att passa, eller vilket slår du ett djupledspass på? Det kan inte jag svara på. Är det trekant eller är det B till exempel? Men det sitter där när jag spelar. Det är väl också kanske något liknande som har med minnet att göra, kan jag tänka mig.
Ja, och då är det ju knapparnas position, och då kanske du har ett visst sätt att trycka på knapparna eller någonting. Ja, det kan ju vara en del av ditt procedurminne. Eller så kan det vara helt enkelt faktaminne som du också kommer ihåg för att du har repeterat det så pass många gånger att det har sparats i långtidsminnet.
Ja,
för det är ju så du kommer ihåg saker, genom att repetera. Och sen hur du repeterar ju en sak.
Ja, fan, vet du, de där kvällarna så kan jag nästan sakna ibland, när man fortfarande studerade på universitetet och vi hade såna här FIFA-kvällar, och sen gick vi ut på krogen, så hade man riktiga turneringar och sånt där med FIFA, och då blev det ju någonting annat än att bara spela FIFA. Och vi hade också någonting som kallades för öl-FIFA, med väldigt genomgående regler när man skulle ta en klunk öl beroende på vad som hände i spelet. Alltså det var faktiskt jävligt roligt på den tiden, och då blir ju FIFA någonting mer än att bara vara ett fotbollsspel som kommer varje år.
Men det låter ganska kul. Och ja. Innan vi får ett meddelande om att jag glömde det fjärde långtidsminnet, så finns det perceptuellt minne, att du kan känna igen en stol när du ser en.
Aha, ja, okej.
Okay. Eller att du kan känna igen en spelkontroll när du ser den, och ordningen på knapparna på högersidan kanske.
Ja, okej, okej. Ja.
Men det är så. Så fick jag med alla fyra ifall någon säger, du glömde en.
Ja, det skulle inte förvåna mig om det hade dykt upp, det mejlet.
Men en blandning då av kanske ditt semantiska minne, episodiska minne naturligtvis, för du kanske ser det framför dig när du tryckte in koden när du var liten. Och framförallt ditt procedurminne, att du har det i tummen så att säga.
Ja, och sen tror jag, jag vet inte om det här också kan ha påverkat lite, det är att jag minns så väl nästan, jag tycker att det Super Star Wars, hela den spelserien är ju väldigt, väldigt svår. Och det är nog den svåraste spelserien som jag faktiskt har tagit mig igenom utan att fuska, som jag faktiskt kan känna mig lite in. Det är det enda spelet jag kan skryta lite med att jag faktiskt har klarat. Så kommer jag ihåg att jag var inte så gammal när jag fick det första spelet i serien där, och det kanske var lite svårt just då. Jag hade inte spelat så det är jättemycket tv-spel. Men jag kan fortfarande se framför mig den dagen som farsan hade fått tag på det här fusket i någon jävla tidning någonstans. Så liksom det kanske också påverkar att jag har ett så stort minne kring hela den händelsen. Så att det har satt sig lite extra bara för det. Ja. Nu ska jag visa det här. Nu har du oändligt med liv, till exempel.
Men det, jag tror också att minnet, att minnen lagras bättre av att det är någonting man dels är intresserad av, men att det finns starka emotioner kopplade till det. Vare sig det är positivt eller negativt. Man kommer ihåg många negativa saker också ganska tydligt. Men när det, för att då antar jag att det har med att det du är intresserad av eller det som väcker starka känslor lägger du också extra uppmärksamhet på.
Ja.
Och uppmärksamhet är ju key till att komma ihåg saker.
Ja, så är det.
Och ja, så har det väl gått i ditt huvud den händelsen flera gånger, för att den är så pass trevlig så att du kan komma ihåg det hyfsat i detalj.
Ja, så är det.
Plus att varje gång du plockar fram det minnet så kanske du ändrar lite på det. Ja. Och så läggs det tillbaka i långtidsminnet och sen ändrar du det igen nästa gång du berättar det. Så att då kan ju orden du kommer ihåg, som din pappa sa till exempel, ja, det kanske inte var det han sa exakt.
Nej, så är det ju säkerligen. Men man får, vad är det de säger? Så här, parafrasera, eller vad är det de säger ibland?
Ja, men precis. Ja. Så det är jävligt spännande det där. Alltså det finns så mycket man kan koppla till tv-spel och psykologi egentligen. Just ja, för att allting vi gör i livet är psykologi. Men kul att koppla det till tv-spel också.
Ja, absolut.
Och du har en mer vetenskaplig förklaring till varför du kommer ihåg fuskkoder så länge.
Ja.
Och du har antagligen använt den väldigt mycket också.
Ja, såklart.
Som är upp, upp, ner, ner, vänster, höger, vänster, höger, vänster, höger, vänster, höger, AB, 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 start, 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 select, start. Som ja, folk skriver till Konami-koden, som inte är så, ska väl tilläggas.
Nej, start ska inte vara med, eller hur?
Nej, för helvete.
Nej.
Då har man fattat koden helt fel.
Ja, så är det.
Men det har vi ägnat ett helt avsnitt åt. Att...
ja, tänk att vi har haft ett avsnitt om det. Det är nog något år sedan nu.
Det är så länge sedan alltså. Tiden går.
Nej, jag vet inte. Men det känns ganska länge sedan den.
Ja, jag har fortfarande inte smält att det är 2021.
Ja.
Så 2001 var 20 år sedan. 2011. När vi... det är väl nu ganska precis som vi har slutat plugga svenska B.
Ja, just det.
För 10 år sedan.
Det är helt otroligt.
Och jag började plugga de här allmänna pedagogiska ämnena eller didaktiska ämnena på lärarprogrammet. 10 år sedan. Vad gjorde jag 10 år före jag pluggade på universitet? Gick på mellanstadiet.
Ja, du ser.
De 10 åren känns ju mycket närmare. Från 30 till 20 års ålder känns närmare än 20 års åldern till typ 10 års åldern.
Men alltså, så är det ju. Och det här brukar ju morsan säga. Hon hade en gammal kollega som alltid sa att, och det här är ju kanske, det är lite så, det är naturligtvis fler personer som har noterat det här, att det måste bero på det att när man var 7 år, då hade man ju inte levt så det är jättemånga år. Nej. Eller när man var 10 år, så är det klart att då var ju 1 år väldigt mycket längre. så är just ett år i förhållande till hur länge du har levt blir kortare och kortare. Och det är klart, det kanske beror lite på att tiden känns som att den går snabbare och snabbare.
Ja, och man kanske inte har utvecklat tidsuppfattning på samma sätt när man är barn. Nej. Jämfört med när man är vuxen. Då är ju för fan en minut lång tid. Det ska ju helst hända någonting hela tiden.
Ja, exakt.
Men det behöver jag inte nörda in mig på för mycket.
Nej, det räcker där kanske.
Nej, men det var spännande i alla fall att det har att Factor 5, det står ju Factor 5. Jag trodde de hade lagt av. Och för övrigt när du pratar om Star Wars compilation, jag tror fasen att det är Factor 5 som har gjort de Super Star Wars-spelen.
Ja, det är väl inte helt omöjligt. De har ju i alla fall gjort de här Star Wars-spelen Rogue Squadron. Squadron.
Ja,
det har de gjort. Huruvida de gjorde Super Star Wars, det vågar jag inte svara på nu.
Ska vi kolla det jättegör fort?
Ja, jag håller redan på att googla jag också. Jag ser ut som att du gör samma sak.
Ja, fasen vad det blir ad hoc-podd idag.
Ja.
Nu ska vi se här. Vad har de gjort för spel?
Nej, Sculptured Software var det som gjorde det första Super Star Wars. Blev de Factor 5 sen? Nej, jag vet inte.
Nej, Factor 5 har funnits längre än så. De har gjort Indiana Jones Greatest Adventures, men jag ändå tycker liknar Super Star Wars grafiskt.
Ja. Men just det här, ett av de spelen som jag kommer ihåg, det var det som jag tycker är allra bäst i den serien Super Star Wars, det är Super Empire Strikes Back. Och det kommer jag ihåg, det har jag faktiskt klarat. Och det har jag inte uppfattat att det skulle anses vara svårt, men det var ju på den tiden som jag bara bestämde mig att nu ska jag spela det här, och så nötte jag ner det, och det var ju sånt här gammalt klassiskt lösenordssystem som man fick skriva ner, så jag tror att jag kämpade rätt länge med vissa banor faktiskt och så där, och till slut så gick det, och till slut hade jag klarat det.
Sen var ju alla spel svåra på den tiden.
Mm.
Nej, för jag tänkte nämligen på Super Turrican 2 till Super Nintendo är väldigt likt Super Star Wars.
Förlåt, vad sa du nu en gång till?
Super Turrican 2 till Super Nintendo tycker jag är väldigt likt Super Star Wars, men det kanske är så att det är likt Indiana Jones Greatest Adventures.
Ja,
som jag i och för sig också tycker är ganska likt Super Star Wars.
Mm. Sen lärde man ju sig lite med Super Star Wars. Det fanns ju vissa såna här saker. Man kunde ju utnyttja spelets mekanik lite. Om man spelade med Luke Skywalker till exempel, så hade han ju en sån här attack där man snurrhoppade med ljussabeln, och då kunde man ju, då slog man ju bort alla fiendeskott och liksom bara for igenom fienden. Så ibland så kunde man ju bara liksom bara i stort sett hoppa sig igenom banor också. Så man kunde ju utnyttja det. Och sen vill jag minnas att Han Solo till exempel, han kan rulla i det här spelet, och då kunde man rulla igenom fiender och inte ta skada. Så det fanns ju några sådana där saker som gick att utnyttja med i alla fall det andra spelet där.
Mm.
Och det upptäckte man ju till slut naturligtvis, att det gick att göra så.
Men det är ju typ den attacken man använder i Super Star Wars-spelen, det är att snurra med lasersvärdet.
Ja. Eller sen vet jag ju, det som var lite speciellt med det var ju att det som är speciellt med de två första spelen, det är att vissa karaktärer är bundna till vissa banor.
Mm.
Så att man kan ibland tvingas att spela med vissa karaktärer, medan det senare blev att man kunde välja lite som man ville.
Ja, just det, så är det va.
Och det jag kan säga, att om du vill fuska lite på Super Star Wars, så tycker jag att du ska göra så. Du ska använda ett fusk där du kan välja karaktär på alla banor, och så ska du i alla fall i det första alltid spela med Han Solo, för han är den snabbaste karaktären, och det tjänar du faktiskt ganska mycket på i det spelet.
Det är ju den bästa karaktären i hela Star Wars-universumet också. För
ja, jag gillar honom väldigt, väldigt mycket också, det får jag ändå säga. Trots att jag nu, i och med allting som har hänt med både serier och filmer som har kommit de senaste åren, insett att jag tycker väldigt, väldigt mycket om Luke Skywalker också, måste jag säga.
Ja,
bara han har växt mer och mer på åren, skulle man kunna säga. Ja, vad säger du? Börjar vi bli klara för idag kanske?
Ja, det kanske är så faktiskt, för jag kommer inte på något mer. Det är alltid trevligt att ha friåkning, för då kan man ju få alla de här små ämnena lite grann på en och samma gång, och man kan få ranta lite när man tycker att det är piss när man väntar på en vara, eller man vill prata om någonting liksom som inte får plats i något avsnitt egentligen. Sen brukar vi ju spendera de första 20 minuterna i ett avsnitt med lite allt möjligt så, men
ja, ja, visst.
Men nu ville jag verkligen, okej, men nu har vi haft lite avsnitt, nu vill jag ha en friåkning. Jag är sugen på det rent av. Jag tycker det var kul att göra friåkningsavsnitt. För ibland i stundens hetta så blir det ganska kul. Nu fick vi ju sitta och googla lite grann under tiden som det här,
ja, men det...
med Turrican dök upp nu. Men det var också, ja, väldigt roligt att det sammanträffandet kom upp. Bara, ja, just det, fan. Mm. Och ja, men jag har det till min Switch nu. Och kommer ju naturligtvis att spela med Turrican 1. Kanske dröjer innan jag spelar, för det är bra. Men fasen, Turrican 2 alltså är ju ruskigt bra. Jag skulle nog faktiskt rekommendera någon att skaffa dem om man gillar old school run and guns.
Ja.
För det, okay, det, för det känns lite grann som att ibland med Amiga-spel att det är ganska mycket som är skit, just för att de är programmerade på ett sätt som gör att det är typ omöjligt att akta sig för fiender eller projektiler eller vad det nu kan vara. Och att det här med att klara ett spel till Amiga är ju rätt kört. Man måste ha en fuskkod för att ta sig igenom hela.
Mm.
Ett sånt spel som gjorde mig lite förbannad, det heter Project X.
Okay.
Det är ett shoot 'em up. Amiga har fan rätt fräscha shoot 'em ups. Alltså,
ja, det tvivlar jag inte en sekund på att den har.
Det spelet är ju också gjort för att det typ inte ska gå klara. Alltså ruskigt jävla supersvårt. Så jag har en trainer, alltså du får en fuskmeny innan spelet börjar. Och ja, så okay, testade jag att köra det spelet med, ja, evigt med liv. För, bara för att se spelet, för jag har bara sett rymdbanan, alltså första banan. Det finns okay, betydligt fler banor. Och även om jag hade evigt med liv så dog jag ju några gånger, såklart.
Ja, ja. Mm.
Och när man har klarat spelet så får de ett meddelande: försök att klara utan att dö en enda gång.
Ja, oh, fy fan, vad hemskt.
Det är som att de är medvetna om att, japp, vi som gör spel till Amiga, vi gör omöjliga spel.
Ja.
Tills jag faktiskt ägnade några veckor i jul där någonstans med att spela mycket Amiga och insåg att,
ja, okay,
fan vad mycket bra spel det faktiskt finns. Mm. Spel som jag inte har spelat sedan jag var barn och spelar, och nu bara, men du, det här är ju fan helt briljant.
Ja, okay.
Det är inte bara Flashback och Moonstone och Turrican som är bra spel. Det finns ju en hel del rätt schyssta lir. Så det är... Åh! Det är synd att du inte har spelat Amiga, Joel. Hade vi kunnat göra, ja, Amiga-avsnitt?
Ja, men det kanske vi kan kombinera med någonting annat då. Det jag pratar mer om någonting annat i så fall.
Ja, så skulle vi faktiskt kunna göra. Vi kan prata om DOS och Windows 95.
Ja, absolut. Jag kan prata om vilka spel jag spelar på Windows 95. Konrad och Nobelmysteriet och allt vad det heter.
Oh, den typen av spel... vad tänkte jag på? Jo, jag tycker att det är så fascinerande att det känns som att det var vissa personer som kanske inte har vuxit upp med syskon med konsoler eller speldatorer, men att när de kommer i kontakt med typ dataspel för första gången så är det typ Backpacker.
Ja, oh, Backpacker, ja, det är en annan klassiker.
Och den typen av spel, medan jag som har spelat spel sedan jag var typ 3-4 år tyckte att det kändes jävligt konstigt med den typen av spel, för att jag hade spelat mycket plattformspel till exempel. Det är någon special breed of people som har ägnat tiden med att spela Backpacker och den typen av spel, och att det är typ första mötet med spel på en dator.
Ja, just det.
Eller Konrad och Vårtgårdsmysteriet.
Ja, exakt.
Eller spel som kom på CD-ROM och så såg man reklam. Typ när man hyrde VHS-kassetter en gång i tiden. Och man fick se när folk stoppade in Lejonkungen-spelet i en CD-ROM.
Ja.
Och det såg så jävla roligt ut.
Ja.
Att det var typ färglägg Mufasa. Mm. Eller sådana här minispel som är rätt meningslösa. Men att det ändå såg så himla coolt ut. För det såg ut som att filmen fanns på datorn.
Mm.
Och det var på CD-ROM också. Vilken grej, sån high-tech.
Ja, verkligen. Men nu tror jag ändå att jag ska säga de bevingade orden.
Do it.
Sollen wir der Sack zusammenbinden.
Ah, du, musik i mina öron.
Fantastiskt. Ja, om ni vill höra av er till oss, vi kan ni göra det ibland och vi blir jätteglada varje gång vi får ett meddelande. Då vet ni att det absolut lättaste är att göra det via Facebook. Mm. Där är det lättast för oss att svara och vi ser direkt om det kommer ett meddelande. Så hör gärna av er dit, då blir vi jätteglada. Och annars ja, så vill jag bara säga tack så mycket för att ni har lyssnat på oss ännu en gång.
Tusen tack ska ni ha.
Hej då.